Vår predikotext idag på heliga trefaldighetsdag, den hämtar vi från Johannes evangeliets tredje kapitel. Det är en ganska lång predikotext, så ni kan förbli sittande. Det är verserna 1 till och med 15. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus om natten och sa: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ty ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud är med honom. Jesus svarade: Amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus sa: Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: Amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånade över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden. Nikodemus frågade: Hur kan det ske? Jesus svarade: Du är Israels lärare och vet inte det. Amen, amen, säger dig. Det vi vet talar vi, och det vi har sett vittnar vi om, och vårt vittnesbörd tar ni inte emot. Om ni inte tror när jag talar till er och det som hör jorden till, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det som hör himlen till? Ingen har stigit upp till himlen utom han som kom ner från himlen, människosonen som är i himlen. Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd, för att var en som tror på honom ska ha evigt liv. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Det nya livet är alltså överskrift för våran predikan idag. En del av er har kanske under den här veckan eller förra veckan sjungit Den blomstertid nu kommer. Det är en sån traditionell skolavslutningssalm. Har ni tänkt på vad man sjunger i den första versen? Alldeles i slutet där sjunger vi: Och allt blir återfött. Salmen handlar om hur Gud i sin allmakt låter allting som har varit dött under vintern, på våren och försommaren, få nytt liv. Det är som att allting föds på nytt. Jesus, han vill förklara för Nikodemus att även människan behöver födas på nytt. Jesus ger Nikodemus några olika saker att fundera på, några olika sanningar. Den första vi ska stanna till inför, det är att Jesus säger att det som är fött av köttet är kött. Alltså, den som är född av en människa är själv människa. Vi kan se ofta att barn är lika sina föräldrar till utseendet. När ett barn föds, då är det en av de första sakerna som folk vill säga: Ja, men är han inte lite lik pappa? Jag tycker det. Ibland så kan det bli oenighet i släkten. Mammans familj tycker att barnet är så lik sin mamma. Och pappans släkt tycker: Men hon är så lik sin pappa. Men när barnet växer upp så märker vi ofta att barn också är lika sina föräldrar i sina andra egenskaper, i sin personlighet. Någon kanske är lite långsam och eftertänksam som sin pappa. Någon annan kanske är intensiv och impulsiv som sin mamma. Man ser också personlighetsdrag hos människor när de är helt vuxna som påminner om föräldrarna. Mycket av det vi ärver från våra föräldrar Det är varken gott eller ont. Det är saker vi lär oss leva med. Vissa saker är positiva, andra mindre positiva. Men det som Jesus är ute efter när han talar idag, det är att barn ärver föräldrarnas attityd till Gud. Och då är inte den attityd föräldrarna möjligtvis har när barnet avlas, utan man föds med en fiendskap till Gud. Som små barn och som tonåringar och som vuxna så har vi ingen naturlig gudskunskap. Den går inte i arv. Även om föräldrarna tror på Gud så blir inte barnen automatiskt kristna. Istället ärver vi den attityd som Adam och Eva visade i Edens lustgård. Den människa som inte får undervisning om Guds ord, som inte får höra om Jesus som dog på korset och uppstod igen, kommer inte på ett naturligt sätt att kunna och känna till det. Genom arvsynden, säger Bibeln, så föds vi inte bara som neutrala, inte bara som ointresserade, utan vi föds som Guds motståndare. Men, säger Jesus, det som är fött av anden, det är ande. Vi talade ju tidigare om att barn är lika sina föräldrar, ofta vad det gäller deras egenskaper. Den nya människan som föds i den nya födelsen, den är lik sin förälder. Den nya människan är lik fadern i himlen. Den nya människan, eller trons frukter som Paulus talar om, det är kärlek och frid och tålamod och fördragsamhet. Den nya människan vill efterlikna sin upphovsman och skapare, Gud Fader, och vill göra hans vilja. Den nya människan älskar Gud på ett lika naturligt sätt som ett litet barn älskar sina mänskliga föräldrar. Den nya människan har en sån tillit till Gud som det lilla barnet har till sin mor. Det lilla barnet förväntar sig bara goda gåvor från sin mamma och sin pappa. Och det lilla barnet litar på sina föräldrar och tar för givet att de vill det som är bäst. Den nya människan som föds, men den nya födelsen Jesus talar om, har samma tillit till Gud och litar på att vad Gud än skänker och vad som än händer, så sker det av kärlek och omtanke. Kärleken till Gud, den ger också en kärlek till hans ord. En av de typer av böcker som säljer väldigt bra i bokhandlar, det är citatböcker. Där kloka människor har bidragit med citat som talar om livet, om vad som är bra och dåligt, vad som är klokt och hur man ska leva. Och människor köper citatböcker, ibland kanske för att kunna ge ett bildat intryck. Som Julius Caesar en gång sa. Men också, tror jag, för att få vägledning. Också för att få vägledning, kunskap. Hur ska jag göra för att leva ett gott liv? Hur ska jag göra för att lyckas? Bibeln är bland annat en citatbok. Bland annat en bok där vi kan hitta fraser som förklarar för oss stora hemligheter. Som förklarar för oss svaret på frågor som: vem är jag? Vart kommer jag ifrån? Vart är jag på väg? Och vem är Gud? Vad är meningen med mitt liv? Bibeln har svar på alla de viktigaste frågorna som vi har. Inte på hur vi ska kunna göra maximala avdrag på skatten, men på det som är verkligt viktigt, där svarar Bibeln. Och det som är värdefullt, det vill man också bevara. Den kristne älskar Guds ord. Den kristne älskar Bibeln och vill bevara dess undervisning. Inte bara för att man tycker att det är en fin tradition. Inte bara för att man vill vara konservativ och hålla fast vid som det var förr. Utan därför att i Bibeln finns livets hemlighet. Och livets hemlighet, den vill vi inte slarva bort. Den nya födelsen som Jesus talar om, den för oss in i Guds rike. Bibeln talar om att vi föds på nytt genom vatten och ande. Den helige ande, vi talar ju om treenigheten idag. Den helige ande kan verka till exempel genom dopet. När oftast ett litet barn bärs fram till dopfunten. Och utan att själv kunna avlägga en bekännelse. Utan att själv säga, jag har avgjort mig för Herren. Utan att själv kunna fylla i en medlemsansökan, så upptas det lilla barnet i Guds rike. Men anden verkar också genom ordet, genom budskapet om den korsfästne frälsaren, genom budskapet om den öppna graven, han är uppstånden, han lever igen, genom budskapet om att himmelriket står öppet för alla som tror på Jesus. Genom det ordet så föds människor på nytt. Vi kan läsa exempel på det i Bibeln. Vi kan läsa om fångvaktaren i Filippi. Som liksom slås av den här insikten. Jesus är frälsare. Och han blir så ivrig så han vill samla ihop sin familj fast det är mitt i natten. Och så vill han att vi alla ska få döpas i Jesu namn. Jag vill vara medlem i Guds rike. Så säger han. Och så tänker jag. Vi kan känna igen det här även från världen och samhället. Normalt sett i alla fall. Så får en ny människa ett nytt medborgarskap. Det finns de som är statslösa, men det vanligaste är att man får ett medborgarskap när man föds. Och i Sverige så gäller att man antingen ska ha en svensk mamma, då blir man svensk medborgare. Eller att man har en svensk pappa och föds i Sverige, då är man också svensk medborgare. Eller att man har en svensk pappa som är gift med ens mamma, då får man medborgarskap. En del ansöker om medborgarskap som vuxna. Det kan vara en lång process. Det finns många papper att fylla i. Ansökan ska prövas och bedömas. Finns det tillräckliga skäl? Det kan bli ett ja eller ett nej. Men man får vänta på utfallet. Så är det inte med medborgarskapet i Guds rike. Utan medborgarskapet, den nya födelsen, den sker på ett ögonblick. Den ene rövaren på korset bredvid Jesus, han försvarar Jesus och bekänner sig till Jesu namn efter ett långt liv av synd. Och Jesus säger inte, ja, det var synd att du inte hade tänkt på det här tidigare, alltså du hade ju kunnat bli medborgare i Guds rike. Nu är det nog för sent. Det här tar tid. Utan han säger, redan idag ska du vara med mig i himmelriket. Medborgarskap, det är ett skydd. När man är medborgare i ett visst land så har man rättigheter. Och ibland när en svensk blir kidnappad utomlands, då sätter utrikesdepartementet igång att försöka hjälpa dem att bli fria. Som svensk medborgare så har vi den svenska staten i ryggen. Så är det också med himmelriket. Guds rike som finns redan här på jorden. Det är ett skydd. Gud har satt ett sigill på alla sina barn. Och lovat att bevara dem varje dag. Jag är med er alla dagar in till tidens slut. Så säger Jesus. Bättre skydd än så kan man inte få. Medborgarskap, det innebär förmåner. I Sverige har man rätt till kraftigt subventionerad sjukvård. Det finns en maxtaxa på mediciner. Tandvården är också subventionerad. Man kan få bostadsbidrag och så vidare. Och så vidare. Men också Guds rike innebär förmåner. Jesus förklarar för sina lärjungar. Be och ni ska få. Be till er himmelske fader. Han vill höra era böner. Berätta för honom vad som tynger er, vad som oroar er, vad som gör er förtvivlade. Och han ska hjälpa er. Jesus säger också till sina lärjungar att till och med svårigheter, motgångar, bekymmer, sjukdomar, allt det kontrolleras av Gud Fader. Han säger det, oroa er inte för allting sker för ert bästa. När det går er emot, när det är motvind och uppförsbacke, då är det för att Gud vill er väl. Han uppfostrar er. Att kunna se på motgångar och svårigheter på ett sådant sätt, det är en av förmånerna med att vara medborgare i Guds rike. Men Jesus talar om andra förmåner också. Han talar om lugn, frid och hopp inför döden. Döden har mist sin udd, läser vi i Bibeln. Den kan inte längre hota den kristne. Det kan kännas läskigt förstås. Övergången från död till liv kan kännas skrämmande för oss. Men egentligen behöver vi inte vara rädda. Jesus har besegrat döden. En gång för alla. Medborgarskapet i himmelriket innebär att vi kan känna frid med Gud. Därför att vi har frid med Gud. Annars är det lätt att vara lite rädd för någon som är allsmäktig. Är det inte läskigt att tänka sig att man ska behöva möta någon som vet allt och förmår allt? Det tycker många är obehagligt och skrämmande. Men den kristne kan se fram emot den stunden. Medborgarskapet i Guds rike ger också samhörighet. Om ni har varit utomlands någon gång, då kanske ni har sett en svensk flagga. Eller en tröja ni känner igen. Där är de svenskar. Eller på turistbussen så hör ni några som talar på klingande svenska. Så känner man samhörighet. Var kommer ni ifrån? Jaha, ja, vi är också från Sverige. Ja, det är fint. De kristna har en samhörighet som löper över nationsgränser. Över generationsgränser. Över kulturella gränser. Alla Guds barn är en familj. Den nya födelsen som Jesus talar om, den är vårt himmelska pass. Om man har varit ute och rest och kommer hem till Sverige, då är det en trygghet att ha sitt svenska pass. Då får man gå i en särskild kö. Och där går det snabbt. Tulltjänstemannen viftar mest bara förbi en. Varsågod och passera. Gränskontrollen är ganska enkel att klara av. När man kommer till ett främmande land, då kan det ta längre tid. Då vill de veta, varför vill du komma hit? Hur länge har du tänkt stanna? Har du en returbiljett, kan vi vara säkra på att du åker härifrån. Men när vi kommer hem, då blir vi bara vinkade förbi kontrollen. Är du medborgare? Välkommen hem. Den nya födelsen, tron i hjärtat, det är vårt himmelska pass. Det finns många historier och berättelser om hur det skulle kunna vara när den eller den kommer till Sankte Per. Vi kommer att prata om i Sverige. Sankte Per. Jag tror man tänker på Petrus då kanske. Och så är det olika berättelser om vad man ska säga för att få komma in i himmelriket. Han står där och vaktar porten i de här folkliga berättelserna. Det är inte från Bibeln. Men han står där och vaktar porten. Vad ska jag hitta på? Vad ska jag kunna säga? Vad ska jag ge för skäl för att just jag ska få komma in. Klarar jag gränskontroll? Men Bibeln berättar om en helt annan situation. Den berättar om att tron i hjärtat är vårt himmelska pass. Så när vi kommer till himmelen, då öppnar Gud och så säger han: välkommen hem. Välkommen hem. Den nya födelsen. I vår lilla församling så har vi nyss fått glädja oss åt ett nytt litet barn. En liten Joel som har fötts. Och då blir vi jätteglada. Det är väldigt påtagligt. Det är en ny människa. Mitt ibland oss. Som jollrar lite grann och gråter lite grann och skrattar ibland. Men Bibeln berättar att i himmelriket, där glädjer sig Gud och alla hans änglar varje gång en ny människa föds andligt. Varje gång en människa får höra evangelium och kommer till tro, så är det en ny födelse och hela himmelen gläds och firar. Det är en märklig tanke. Himmelens änglar gläds åt varje ny människa som blir omvänd och kommer till tro. Den nya födelsen är ovärderlig. Och den skatt som Gud har planterat i våra hjärtan och som han vill hjälpa oss att bevara. Amen. Låt oss be. Kära himmelske Fader, vi tackar dig för undervisningen om den nya födelsen, omvändelsen, att komma till tro på Jesus. Vi tackar dig för att du har skänkt oss ditt heliga ord i Bibeln, som skänker tro till människor som hör och tror det. Vi tackar dig för dopet och nattvarden, som också ger oss av din nåd och syndernas förlåtelse. Vi tackar dig för att vi får vara del av din familj, tillsammans med alla som bekänner ditt namn och i hjärtat tror på din son Jesus Kristus. Vi tackar för alla kristna i hela världen. Och vi ser fram emot den dag då vi alla ska få lovsjunga dig vid tronen i himmelriket. Vi ber i ditt eviga namn. Amen.